Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla lyssnare och mycket välkomna att tillbringa 2 timmar med oss här på Seniorradion 102,7 MHz. Jag heter Mats Ånvall och är programledare idag, och i kontrollrummet sitter Timo Heino. Idag träffar vi skateboardåkaren Tony Jansson som nyss fyllde 60 år och som håller igång som aldrig förr på sin skateboard. Honom träffar vi om bara en liten stund. Att ramla omkull i halkan kan betyda långvariga problem. Även om man har broddar så riskerar man att falla och skada eller i värsta fall bryta ett ben eller en handled. Johan Bergmark, han är judoinstruktör i Gävle, och han kommer hit en halvtimme in i programmet och tipsar om hur man kan träna på att falla utan att skada sig. Kajsa Hedling har ett ovanligt yrke. Hon är modellbyggare, och hon gästar oss om cirka 3/4 och berättar mer om detta ovanliga jobb. Åke Salin, vår trogne leverantör av tänkvärdigheter, kommer med sin krönika strax därefter. Och vårt vanliga bluesinslag hör ni därpå. Det har rubriken Nästa generation. Och så veckans nyhetspanel förstås. Den består idag av Kenneth Lutti, Per Piscator, Kerstin Weivert. Och vad de ska diskutera, det får ni veta om ni hänger kvar här på 102,7 MHz. Sådär, så ser programmet ut. Men nu kör vi igång med musik. David Olney heter artisten. Innocent Heart heter låten.
Freedom you craved made you afraid of promises you don't remember. The fire in your eyes that once burned so bright has died down to ashes and embers. Take a look in your mirror tonight when there's no one around. Baby, your innocent heart has let you down. You learn to tell your story so well. Finally, you came to believe it. But who pays the cost when all faith is lost just at the moment you need it? There's no easy truth anywhere in this world to be found. Baby, your innocent heart has let you down. Innocent heart, where have you gone? How could you leave? Thank you.
David Olney heter han som gjorde den där låten. Nu ska vi få veta vems namnsdagar vi ska fira. Och det vet Ingrid Karlsson mer om, eller hur?
Ja, tänk att det vet hon. Och det ska du få veta nu.
Ja.
Den 30 januari då är det Gunilla och Gunhild. Gunilla är idag ett ovanligt namn bland de nyfödda. Som andra namn är det dock fortfarande ganska populärt. Gunilla var ett popnamn under 40- och 50-talen. Bland flickor som föddes 1950 så var Gunilla det 13:e vanligaste. Gunilla Bjelke gjorde namnet till allmänt känt när hon gifte sig med Johan den tredje och blev Sveriges drottning 1585. Gunilla härstammar från Gunhild som också har namnsdag idag. Och Gunhild var ett av dåtidens stora popnamn. Men populariteten den ebbade ut i slutet av 20-talet och då blev Gunilla trendigt. Kalendern strider mellan de här två namnen har dock avgjort eftersom båda namnen numera delar den 30 januari i almanackan. Och Gunhild är sammansatt av två ord som båda betyder strid, så det är alltså krut i Gunhild kan vi säga. Den 31 då ska vi gratulera Ivar och Joar. 1 februari då är det Max och Maximilian och så är det vegetariska dagen. Sen kommer vi till 2 februari och då är det kindelmässodagen, så det är ingen som har namnsdag. Men den dagen är ju till minne av hur Maria bar fram Jesus i templet 40 dagar efter födseln. Och fransmännen de kallar den här dagen för de la chandeleur och det är för att de jag bakar pannkakor den här dagen, förstår du?
Mm-hmm.
Och då vänder man första pannkakan i luften. Och så har man en slant i den andra handen när man gräddar pannkakan. Och de får äta hur mycket pannkakor de vill den där dagen och som de orkar. Och sen har vi den 3 februari, då är det Disa och Gördis och andningens dag. Och 4 februari på söndagen, då är det Anskar och Ansen. Och 5 februari, Agata och Agda. Men vi gratulerar väl Gunilla och Gunhild idag då.
Det tycker vi gör.
Ja.
Vilken fin franska du har.
Du tycker det? Jag har en dotter hemma ifrån Genève just nu.
Aha,
så hon försökte lära mig igår kväll hur jag skulle säga. Jag vet inte om jag lyckas.
Mycket bra tycker jag.
Ja.
Men du Ingrid, vet du vad det är för dag imorgon då?
Ivar?
Ja, men det är en speciell dag. Nämligen internationella gorilla utklädningsdagen.
Ach då.
Ja.
Ja, ja.
Den gjorde man i anslutning till den serietidningen eller komeditidningen Mad någon gång på 60-talet. Det var deras tecknare Don Martin som inspirerade hans fans till att man skulle kluta sig till gorilla. Ska vi göra det imorgon då? Har du någon gorillakostym i garderoben?
Jag har ju inte det. Och sen är det så halt ute så jag tror inte att den var inom populär.
Nej, tack ska du ha Ingrid.
Tack,
nu kör vi med musik. Monica Zetterlund i låten Gröna små äpplen.
Innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen, säger hej. Och så dricker vi vårt kaffe sedan barnen gått till skolan och jag månat mig. Och han tar min hand och kramar den, skrattar när han ser hur trött jag är. Och så ler han då han kysser mig till avsked innan det till jobbet bär. Om det inte är kärlek då vet jag bara det. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall. Då leker inga barn trafatt, då finns det inga glada skratt, då är solen kall. Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Jag ringer till hans jobb ibland, vet att han har bråttom. Säg, kan du slita dig från en stund och äta en bit mat? Och han släpper allt för handen och möter mig på stan, och jag är sen förstås. Men han väntar tåligt leende och säger överseende, jag känner dig. Om det inte kärlek, vet jag bara det. Gud gjorde dig gröna små äpplen, det finns inga hav, det finns inga öar i så fall. Då finns det ingen New York smog och heller ingen London fog, då är solen kall. Gud gjorde dig gröna små äpplen, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Gud gjorde dig gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall.
Välkommen säger vi till dagens första gäst, Tony Jansson.
Oh, man tackar så jättemycket.
Du fyllde jämnt nyligen, men det är inte enbart därför du är här.
Nej.
För du har en lite ovanlig, ska vi säga, bisyssla.
Ja.
Berätta.
Skateboardåkning.
Ja.
Ja.
Hur började det?
Oj. Jättelänge sedan. Jag gick i nian, så var det en kompis som hade flyttat till Stockholm. Kom och hälsade på skolan och hade en skateboard med sig.
Jaha.
Och där började
det. Det är alltså, nu pratar vi i slutet av 60 eller något?
Nej, inte så länge sedan.
Uh-huh.
Ja, 70, nian då, får säga, 63, runt 77 där.
Ja, okej. Okay, ja. Okay.
77, 78.
Och du fastnade direkt?
Direkt. Direkt.
Men det var ingen stor grej i Sverige då, eller?
Nej, den kom igång då. Det var ju en riktig fluga 77,
okay,
i Stockholm där.
Ja.
Och sen spreds det ut i andra större städer då.
Till Gävle bland annat.
Till Gävle bland annat, ja.
Men hur lärde du dig att åka skateboard? För det ser inte ut att vara helt enkelt.
Ja, morsan ville ju inte att jag skulle åka.
Nej.
Så jag fick ju inte köpa någon bräda direkt.
Akta knäna, sa hon det.
Akta huvudet.
Ja.
Men jag köpte en bräda i smyg och började träna.
Mm.
Åka och rulla. Man åkte ju bara omkring på asfalten och svängde runt. Och sen när jag kände mig mogen att nu kan jag det här. Då tog jag sig att visa för morsan.
Vad sa hon då?
Ja, hon var ju imponerad.
Ja.
Ja, och såg att, men se till att ha hjälm på det.
Ja. Ja. Och det hade du?
Nej, hon såg det.
Ja. Okej. Okay. För nu har man ju sådana här handledsskydd och
jag har aldrig
knäskydd och grejer. Va?
Knäskydd, hjälm, armbågsskydd har jag alltid kört med.
Mm. Men du, och skateboardramper som vi har idag, använder du dem då eller? Det fanns väl inte då kanske?
Det fanns, det byggdes lite små ramper och sånt där, och det var ju det som var det häftiga med skateboardåkning, inte bara åka omkring på asfalten, utan jag ville upp och vända i de där ramperna.
Mm.
Så att det byggdes ju ramper lite överallt.
Mm.
Och sen,
det är sådana här U-formade som man och vänder där uppe och sådär.
Precis, vi byggde en sån jättefin vid folkparken då på början på 80-talet där.
Okej, okay. Var det kommunen som byggde det?
Nej,
eller ni själva som...
Skateboardföreningen.
Ja.
Mm. Så att det var ju bara skramla ihop pengar och tigga virke. Mm. Så byggde vi och sen körde vi. Ja. Det håller jag på med fortfarande.
Du gör det?
Jajamän.
Det är ovanligt med en man i din mogna ålder som åker skateboard. Säger man åka skateboard eller köra?
Nej, man åker bräda, åker skateboard. Så är det ju. Det är väl ganska ovanligt, men vi är i alla fall så att det finns tävlingar för våran Masters då, eller Legends som tävlingsklasserna kallas för. Jaha. Så att tävlingar finns det.
Ja. Mm. Och hur tävlar man då? Är det en sån här bedömningssport som konståkning? Och
ja,
där, eller?
Ja,
man får poäng.
Poängsättning från 0 till 100. Ja. 3 till 5 domare då, som dömer. Och så snittar man på det.
Du har varit i USA och tävlat, va?
Ja.
Hur hamnade du där då?
Det var en dröm. Det var en dröm. Man köpte ju alla de här skateboardtidningarna från USA och drömmen var ju att få komma till Los Angeles och skata. Så att vi köpte min första resa, den är 82. Min första flygresa till Los Angeles.
Ja. Los Angeles, är det skatingens hemma?
Lite så var det. Ja, Kalifornien. Från surfingen och hela den där biten. Ja. Det är väl från surfingen skateboardåkningen har kommit från
början. Okej. Man satte hjul på en surfingbräda.
Man satte rullskridskohjul på en surfbräda i stort sett. Ja. Och då kallade det sig för sidewalk surfing.
Okay.
Trottoarsurfning.
Ja. Du är sen, om vi ska hoppa lite i din karriär där, du har ju fått en väldigt fin utmärkelse har jag förstått, nämligen en egen bräda.
Ja, fick det till slut.
Ja, som heter Tony.
Ja, det är ett företag som, jag vet inte om jag får göra reklam här, men det är ett företag som heter Cash Skateboards som är ett svenskt företag som tjatar på mig ganska länge på att jag skulle rita en egen bräda då.
Ja.
Och så vart det till slut.
Så du designade den och sen gjorde den?
Jag designade den och så en amerikansk skateboard, ett amerikansk skateboardproffs då, som har ritat själva designen på själva brädan. Då. Mm.
Som nu säljs under namnet Tony.
Ja, det är mitt namn.
Ja.
Så det är min egna signade bräda som det kallas för.
Det måste vara en väldigt fin utmärkelse.
Det är jättehäftigt. Mm. Det var liksom en dröm man har haft. Jag var jättenära på ett amerikanskt företag på 90-talet. Mina sponsorer jag hade i USA ville att jag skulle bli proffs.
Mm.
Och skulle få en modell där. Men det rann ur sanden. Så att, jag fick aldrig den där brädan. Men efter några år till då, så dök det upp en här i Sverige istället.
Ja.
Så att, jättekul.
Vad kul, då får man gratta i efterhand då.
Tack så mycket.
Du har ju hunnit med rätt mycket egentligen, förutom skateboard.
Ja.
Du har åkt snowboard.
Snowboard.
Bland de första.
Pionjärer här omkring i de här trakterna. Vi byggde egna brädor.
För att vitsa till det lite, du är ju snickare och sysslar med brädor.
Ja.
Och sen är det snowboard och skateboard. Vad är det med brädor egentligen?
Ja, säg det. Det kanske var den där skateboarden som gjorde att jag hamnade i brädbranschen.
Men du har ju också spelat musik.
Ja.
Ja. Ni bildade ett band.
Ja, vi bildade ett punkband där på 80-talet som lite tröst för att vi inte kunde åka skateboard på vintrarna.
På vintern går det ju inte.
Nej, så att då sa vi det att nu kör vi igång ett band.
Ja.
Så att sagt som gjort så drog vi igång.
Ja. Och det hade ni spelat förut också, ni kunde lira?
Ett par stycken av oss hade lirat förut. Ja. Jag hade aldrig spelat trummor, jag ville bli trummis. Så att jag köpte ett trumset och så började det. Självlärd trummis.
Ja. Och självväl skateboardåkare också naturligtvis.
Ja.
Men det gjorde ni en USA-turné har jag sett.
Ja. Det gjorde vi 86.
Vad heter bandet?
Slam.
Slam. Okay. Mm.
Punkband. Skateboardrelaterat.
Okej.
Det var ju punk då, men vi kallade sig lite grann, gick under genren skate rock.
Okej.
Eller skatepunk. Vi drog iväg på en turné där på 28 spelningar i hela USA.
Jaha,
ja.
Vad häftigt.
Det är jättehäftigt.
Hade ni med en skateboard?
Jajamän, jajamän. Så fort det gick åka någonstans så åkte
det. Lite senare i det här programmet så kommer det en judoinstruktör hit och ska prata om halka och konsten att falla. Ja. Rätt. Och då är min fråga till dig, vad har du råkat ut för i den vägen?
Många fall har man gjort liksom så här. Peppar, jag har aldrig brutit någonting. Jag har fått en hjärnskakning en gång. Men sen stukade handleder och stukade fötter.
Jaha, fötter också.
Ja, och så på snowboard har jag slitit av ett korsband.
Okay.
Och sen lite meniskskade. Okay.
Uh-huh.
Och nu är väl knäna uppbyggda av massa artros och så vidare. Så att det... Så lite så. Och falltekniken fick jag själv ifrån judon.
Jag
tävlade i judo mellan 10 och 15 år.
Säger du det? Mm. Ja, då kan du det där med att inte ta för sig med handlederna.
Precis.
Och akta huvudet och allt det där.
Rulla runt.
Ja, just det. Okej, då förstår jag att du kunde parera om det skulle olyckas med skateboarden.
Fast det är lite tyngre idag.
Ja, kanske det.
Man har liksom balansen.
Men du ser ganska vältränad ut, om jag får säga. Du håller igång.
Ja, det gör jag.
Ja. Vad är viktigast med att åka skateboard?
Det är balans.
Uh-huh.
Och sen att i den åkning som jag håller på med vertikal skating och flyger över kanten och står med en hand på kanten och så vidare, så handlar det också om att våga.
Mm.
Man måste släppa loss så att man har lite, det är väl lite adrenalin som ska in i bilden där. Så.
Mm. Du, vi ska hoppa lite i ämne här.
Mm.
Jag har ju läst på om dig.
Ja.
Ja, förstås. Och du måste berätta hur det var när du skulle göra lumpen.
Ja, den ville jag ju inte göra. Som punkrockare och hela den biten så hade man väl sina principiella skäl med att vägra vapen.
Okej.
Okay. Ja. Och så var det. Men det militära ville att jag skulle göra en... typ en kustjägarutbildning.
Mm.
Och jag sa ifrån direkt. Fick min inryckningsorder till F-15 som vapen- och flygmekaniker. Men där inne gick det en vapenutbildning också. Så att, då sa jag ifrån. Så fick jag bot på 800 kronor.
Okay.
Jajamän. Och sen fick jag en ny inryckningsorder året därefter.
Mm.
Och då vägrade jag. Så då fick jag sitta i fängelse i 2 månader.
Okej.
Okay. Mm.
Var du någonstans?
Här i Gävle.
Jaha.
På nere, ja, nya fängelset då. Det var ju första året tror jag.
Mot Söderbom just.
Ja, precis.
Ja.
Och jag skulle infinna mig i Östersund tror jag.
Förlåt, Gävleanstalten är ju en så kallad sluten anstalt.
Ja, precis. Ja. Och jag skulle infinna mig i Östersund på öppen anstalt.
Mm.
Men jag kunde inte ta mig dit.
Jaha.
Så att, jag tog cykeln min och cyklade ner till Bomhus här från Brynäs och knackade på och sa att jag ska infinna mig i Östersund idag klockan 18.00.
Ja.
Men tyvärr så är jag inte där, så att, då var jag välkommen där då.
Jaha.
Mm.
Så då blev det cell?
Då var det cell.
Ja.
Ja, cell. Jag tror man var inlåst i en avdelning på fem rum.
Mm.
Så man hade ett eget rum på en avdelning med fem.
Fem andra.
Ja, precis.
Olycksbröder.
Ja, så var det. Ja.
Om man nu ska kalla det.
Ja, det var väl inte så extremt kriminella jag fick sitta med.
Nej, okej.
Själv kallar jag mig för politisk fånge.
Ja, men det kan man ju faktiskt kalla det för.
Ja, ideologin var det. Eller så är det.
Något sånt där.
Ja. Ja.
Men vad hände sen då? Då var du där i 2 månader.
Ja.
Då kunde du inte åka skrivet på.
Nej. Då tog vi det väldigt lugnt på den biten.
Ja, förstår du.
Men jag fick ju lite frigång och grejer. Så att vi var ju på, eller inte egen frigång, men jag fick ju åka runt med övervaka förening och Röda Korset. Och vi var och spelade rinkbandy och vi spelade handboll. Och, ja, vi gjorde mycket aktiviteter. Mm. Skötte man sig på anstalten, då fick man vara med på allt sånt
där. Ja, okej. Okay. Och det gjorde du?
Det gjorde jag, ja.
Vad hände sen då, när du muckade från fängelset?
Ja, vi...
Då hade du varit där i 2 månader.
Då hade jag varit där i 2 månader, precis.
Mm.
Ja, då var jag bostadslös och så fick jag en lägenhet där. Och så, ja, men sen...
Mm.
Sen har det bara...
Du var ingen fler inkallelser?
Nej, ingenting sånt. Jag varit ju friad från det militära.
Mm.
Jag fick ju till och med ett brev från regeringen där, men... Jag har slarvat bort det. Jag skulle vilja haft det
kvar. Det skulle du ha ramlat in och satt upp på väggen. Det hade ju varit kul.
Men på den tiden så kan det ha varit så att man till och med tog en tändsticka och tände på det där.
Riktiga protestaktioner.
Rebell.
Hade du sån här punkfrisyr också med
hårgelé?
Och...
Jag hade lite spikes och jag hade lite tuppkam ibland.
Ja.
Ja.
gick åt en del gelé där.
Ja, det var ju tvålvatten.
Tvålvatten, ja, okej.
På den tiden.
Okej. Ja, men hörru du, var åker du någonstans nu då?
Jag åker här hemma, så försöker jag köra en gång i veckan på Dome. På den här ungdoms... Ja, men det är så här, de har massa hopp och trampoliner och, och så har de en skateboardbana där också. Så där är jag åker, men det är lite litet för mig, men jag åker där för att hålla igång. Och sen åker jag för att åka storramp då, så åker jag till Borlänge eller till Stockholm, Fryshuset. Som har två fina anläggningar.
Är du någon typ av instruktör och så där också?
Alltså jag instruerar...
Eller inspiratör kanske?
Inspiratör är jag nog ganska mycket. För att jag ser kidsen som är där på Dome och kör. Då brukar jag gå fram till dem och ta dem, prova det här och gör så och så vidare. Så jag skulle mycket väl kunna tänka mig att hålla på och instruera.
Jag förstår. Det får vi hålla öppet, Tony Jansson. Stort tack för att du kom till Seniorradion och berättade.
Tack så jättemycket.
Nu det här.
Reklam.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Jag heter Åke Sahlin. När jag träffar mina jämnåriga vänner handlar samtalen rätt ofta nu för tiden om den mörka tid vi lever i just nu. Många uttrycker en förtvivlan över hur det har blivit. Vi som växte upp på 50- och 60-talet fick ju av vår föräldrageneration höra att nu hade vi lämnat krigen bakom oss. Nu skulle det bli ljusare tider. Och det blev ljusare tider. Men nu är vi alltså tillbaka i mörkret igen. Att sådana ondskefulla personer som Putin och snart förmodligen Trump styr vår värld mot död och förintelse är ju för många människor väldigt nedbrytande. Just nu behöver vi ju hopp och goda förebilder, men det är svårfunnet. Hur ska vi förhålla oss till att psykopatiska män styr vår värld? Att tusentals miljarder satsas på upprustning och krig när jorden håller på att gå under och fattigdom och svält breder ut sig över hela världen, inklusive vårt fantastiska land? Ska vi bara låtsas som att det regnar och fortsätta som tidigare utan någon som helst ansträngning att förändra eller förbättra dessa omständigheter? Omkring detta vill jag samtala med dig, kära lyssnare. Vad kan och ska vi göra? Jag har bestämt mig för att dra undan skynket och blotta mig så mycket jag kan inför människor jag möter. Konsumtion är ett sådant exempel. Jag gör ingen hemlighet av att jag aldrig mer kommer att köpa nya kläder, helt enkelt. Behöver jag något, vilket är mycket sällsynt, då går jag till en second hand butik. Mina tankar omkring utseende och klädsel som formades på 60-talet är inte hållbart längre. Dessutom är ju garderoberna fulla med kläder som duger under resten av mitt liv. När jag oförblommerat berättar det i olika sammanhang är den vanligaste reaktionen erkännande nickningar för det mesta, följt av ett givande snack omkring de frågor som detta berör. Visst finns det de som inte håller med, men då har de i alla fall fått höra min åsikt som kanske inte är så vanlig. Jag har slutat flyga, ett annat exempel, där vissa blir lite störda och blicken sänks när frågan dyker upp. Den helt avgörande frågan är ju den om det samhälle vi lever i just nu. Vi kan inte fortsätta leva på som vanligt i detta konsumtionssamhälle längre. Det system vi lever under har nått sin kulmen för länge sedan. Utifrån detta måste vi också bestämma oss för vilket parti vi ska rösta på, vilka rörelser vi ska tillhöra och kanske framförallt vilka rörelser vi inte ska vara nära. Jag är numera helt övertygad om att vi ska våga prata om sånt vi går att fundera på när det gäller hur vi ser på hur samhället måste förändras. Min erfarenhet är att människor vill prata om de stora frågorna men har kanske inte mod nog att försöka. Då måste vi gå i spetsen. Vi måste anstränga oss och göra det lilla vi kan för att bygga det samhälle vi alla behöver. Vi måste våga öppna dörrarna på glänt och våga visa oss och dryfta våra funderingar omkring det samhälle vi hamnat i och det samhälle vi vill ha. Om inte annat så för att skapa goda förutsättningar för våra barn och barnbarn.
Åke Sahlin där med sina tankar om konsumtionssamhället kan vi väl sammanfatta det hela som. Innan Åke gick igång så hörde vi Sara Klang i sin låt som hette så mycket som It's a Beautiful Dream. Nu blir det norskt, nämligen Pia Raug, En regnvärsdag i november. Thank you. Norska var det ju i alla fall inte, eller det lät mer som danska, vi säger att det var danska. Pia Rai. Vår nästa gäst heter Kajsa Hedling, välkommen.
Tackar.
Du har ett jobb som inte är helt vanligt.
Nej, det är ganska unikt i det här laget för att säga. Vi är inte så många modellbyggare längre.
En modellbyggare?
Ja, en modellbyggare. Ja, ja.
Hur kom det sig?
Ja, för mig har det ju inte varit något konstigt val av yrke, för min pappa var också modellbyggare, så jag är ju mer eller mindre uppväxt i en modellverkstad.
Ja, okay.
Ja, så det har inte varit så.
Och det var Arne Hedling.
Det var Arne Hedling, ja, precis.
Han byggde Skogsmuseet, va?
Ja, han jobbade ju på Skogsmuseet sin barnum under många år, och de hade ju modellverkstad där nere i källaren, så där har jag sprungit.
Där fick du vara med.
Ja, där har jag varit med jättemycket.
Och du har firma och så företag nu då?
Ja, ja, oja. Pappa och jag startade tillsammans för, det är 37 år sedan nu, och jobbade tillsammans de första åren tills han då blev pensionär, och sen fortsatte jag.
Mm.
Så det är 37 år nu.
I generna?
Ja, absolut.
Ja. Vad är dina mesta kunder då? Är det arkitektbyråer?
Ja, byggbolag, arkitekter, byggbolag, museer.
Mm.
Det har ju blivit mycket historiska modeller på senaste åren.
Jaha.
Och det är väl det jag egentligen tycker är roligast. Mm. När jag får jobba med gamla byggnader, då jag också har ett intresse för historik och sådana saker.
Som till exempel?
Ja, jag byggde ju länsresidenset i Växjö, byggde jag till Statens fastighetsverk här för något år sedan. Jag byggde gamla kassan, ett gammalt 1700-talspalats i Landskrona, till Joakim Bengtsson som är med på Antikrundan. Ja, för han äger ju det huset. Ja. Så att, ja, mycket sådana
han ville
byggnader.
Ha en modell av det.
Ja, men han älskade sitt hus så mycket så han ville ha en modell av det också. Ja.
Hur gör du då? Då har du gamla ritningar och foton och sånt där.
Ja, det är både och. Ja. Finns det ritningar så naturligtvis så jobbar jag ju efter det, men även foton.
Och det, vad är det i papp mest då? Eller?
Det beror lite grann på vilken skala man jobbar i och vad det är för typ av modell. Men plexiglas, kartong, papp, trä, Så det är lite olika beroende på vad det är för någonting. Ja. Ja.
Och du har en ateljé då här i stan förstås?
Ja, nere på Norra Skeppsbron, nere i de här gamla hamnmagasinerna nere vid Gavlån. Ja, ja. Där
har du byggt något av dem också? Eller?
Nej, ja, det har jag ju faktiskt gjort, fast då när Gävle kommun började jobba med Gävle strand, då byggde vi ju modeller, så att de finns med i liten skala på någon modell som jag har byggt.
Ja, okay. Ja. Du, jag har läst på om dig såklart, och du har gjort ett större jobb för SVT, va?
Ja, jag byggde nu här under sensommaren och hösten, så byggde jag en modell som kommer att vara med i julkalendern 2024. Som,
okay.
Ja, så det var ju lite roligt. Mm. Eller lite, det var jätteroligt. Ja. Så det var ju produktionsbolaget då som filmade julkalendern som kontaktade mig. Mm. Och det var ju en ren slump att de fick tag på mig, för de behövde en modell över en arena. Och sökte på nätet, okay. Arena, modell, och på så vis hamnar de på min hemsida, i och med att jag för 15 år sedan byggde Göran sån arena.
Jaha.
Ja, så det var på så sätt de hittade på mig. Så då ringde de mig, och så första tanken var väl att de ville hyra eller låna en modell och sådär. Mm. Men jag kände att nej, den här chansen måste jag ta.
Ja, ja.
Så när samtalet var slut så hade vi bestämt att jag skulle bygga den här arenamodellen till dem. Då. Så att deras produktionsdesigner började skissa och rita hur de ville ha det. Och
var
så
det
fick
en
jag
sportarena? Så, eller?
Ja, precis. Ja. Ja. Och sen åkte modellen upp till Jokkmokk där de filmade då, så att det är ju filmat och klart redan.
Ja, jag förstår det.
Ja, och jag sa,
vi ska inte spoila och säga vad det handlar om. Det får bli en annan.
Ja, det får bli en annan. Ja, det får, ja, precis. Ja.
Men vad heter det, hur lång tid tar det? Jag säger den ett hus som det där du byggde i Landskrona eller
ja.
Hur lång tid tar det?
Ja, det beror ju också lite grann på detaljrikedomen och sådär, men ja, en månad, två månader.
Ja, det går så pass snabbt. Eller?
Ja, 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 oh, ja, det gör det. Ja. Det får väl liksom inte ta så mycket längre tid heller. Jag tänker ekonomiskt, nej, okay, det är nej, ju så också, för jag lever ju på det här.
Ja, du gör det,
ja, såklart. Oh, ja, ja.
Och du heter, firman heter AH.
Ja, AH-modeller, det är efter pappa, för det var han som startade det hela. Ja, ja, precis. Ja.
Museijobb då? Jag tänker på Länsmuseet här har ju mycket modeller i gamla tider och sånt där. Ja. Är det något du har varit inblandad i också?
Inte här på Länsmuseet. Jag har ju gjort lite grejer till andra museer, lite mindre modeller och så. Jag har ju gjort historiska modeller. Pappa och jag, bland annat då när jag jobbade med honom, så gjorde ju vi Skogens hus på Skansen till dåvarande Assi Domän. Där, och där, i det huset där finns det ju väldigt mycket historiska modeller. Där visar man skogsbruk och sådana saker. Mm. Och vad man gjorde av skogen för länge sedan. Och så, där. Så det är en stor modell med husbyggen. Man visar timmerbyggen, kärdalar, flott gruvindustrin och sådana saker.
Och människor också? Eller?
Ja, 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 det också.
Hur gör man det då?
Ja, då får man köpa små plastgubbar som man får göra om och sådär.
Okay.
Ja, precis. Det finns ju lite att köpa, men det mesta vill jag försöka göra själv.
Ja. Ja. Men sen har du ju också gjort ett jättestort jobb i Uppsala.
Ja, det har jag gjort. Ja, jag har ju byggt hela Uppsala stad.
Ja.
Det är en modell som är 20 kvadratmeter stor.
Wow.
Och det tog mig, jag tror jag räknade upp det till 2000 timmar. Jag höll på nästan ett helt år med den modellen. Den är ju byggd på 17 bord.
Ja, ja, så att man kan,
nej, men vi har ju byggt den på bord med hjul på, så man kan rulla ihop den och sådär. Mm. Ett gigantiskt projekt, för jag gjorde ju allting själv.
Mm.
Ja, det var väl så att jag visste väl kanske inte riktigt vad jag gav mig in på.
Okay.
Jag tackade ja till det jobbet.
Var står denna modell?
Den står i stadshuset i Uppsala.
Uppsala.
Ja, precis. Så då kan man gå dit och titta på den. Och de använder ju den jättemycket. Visar i modellen alla nya byggen och nya projekt de har på gång och så här. Så de använder den modellen jättemycket.
Mm. Och det var också var flygfoto och alla möjliga...
Ja, planritningar och så sen fick jag flygfoton. Men sen även då finns det ju Google Maps och så där som man kan använda idag. Men fantastiskt roligt projekt. Mm. Jätteroligt. Så nu hoppas jag på att jag får bygga... Jag skulle vilja bygga Gävle på samma
vis.
Ja,
naturligtvis.
Så det hoppas jag att jag hinner få göra innan jag slutar som modellbyggare.
Lyssna nu alla makthavare.
Ja, exakt.
Ja, det är också ett årsjobb.
Inte lika, jag är inte kanske ett förjävligt. Nej, det är ju inte lika stort som Uppsala, det är det ju inte. Men det skulle vara kul, jag säger det, skulle vara roligt att bygga min egen stad innan jag lägger av. För är det någon som kan den här stan så är det ju jag.
Ja. Men vad då lägga av, är du i farvorna?
Nej, absolut inte. Jag säger så länge som jag har roliga jobb. Och jag tycker att det är roligt så fortsätter jag. Pappa jobbade till han var 82 så att jag har ju det att sträva efter. Nej, jag vill inte lägga av.
Nej, jag förstår det.
Nej, jag älskar varje dag på mitt jobb.
Vad härligt att kunna säga.
Ja, det gör jag verkligen.
Men har du ingen medhjälpare eller?
Nej. Jag vill jobba själv.
Okay.
Ja, när jag är inne i mina projekt så går jag in i en bubbla och då vill jag gärna vara där själv. Mm. Jag har hunden min i modellverkstaden.
Ja,
så då går jag ut och promenerar med honom. Och så där. Men nej, jag vill vara själv.
Mm. Ja, men det får vi hoppas på. Den skulle kunna stå i stadshuset till exempel.
Absolut.
Va?
Ja.
Tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Det är en fråga jag har grunnat lite på. Vad är det som gör att vi människor, i alla fall jag, men jag tror många, är så fascinerade av modeller? Jag tycker till exempel Länsmuseet är jättekul att titta på, och även andra typer av modeller. Jag är fascinerad av modelljärnväg till exempel, de här små husen och gubbarna och sånt där. Vad är det där? Har någon teori om det?
Ja, den där frågan får jag väldigt ofta faktiskt. Men jag har inget bra svar egentligen. Jag vet inte vad det beror på. Men det är så oerhört fascinerande att titta på människor när de står runt en modell.
Ja.
Det blir en diskussion på ett annat vis. Man pekar, man känner igen sig. Och istället för att som det är nu mycket att man... stirrar in i en dator och tittar på någon animation eller något sånt där när man står ensam.
Mm.
Men tittar du när folk står runt en modell så har du liksom ett helt annat ansiktsuttryck. Man blir glad och man... Ja, jag vet inte vad det är,
men det är så
otroligt fascinerande
det,
att se människor titta på en modell.
Mm.
Man blir liksom glad på något vis.
Och
intresserad.
Ja. Ja, det ena ger det andra om man minns och...
Ja, men precis.
Du nämnde datorer. Är det någonting som kan ersätta modellbyggandet? Alltså 3D-skrivare eller sånt där?
Jag märker väl lite grann att jag bygger ju inte lika mycket nyproduktion längre som jag gjorde tidigare. Det blir någon modell lite då och då, men inte alls lika mycket. För där jobbar man ju numera med helt andra hjälpmedel. Man programmerar i en dator och så är det en laserskärare eller en 3D-skrivare som spottar ut grejerna. Och jag säger, det har inte jag ett dugg intresse av, utan så länge som jag får jobba med mitt hantverk, det är ju det jag vill jobba med mina händer. Jag vill inte sitta vid datorn och programmera och så är det en robot som ska göra mina modeller. Då kan jag göra någonting annat. Jag vill jobba med hantverket faktiskt.
Vi får se tiden här och hoppas på att vi ser en modell av Gävle stad i stadshuset småningom.
Ja, vi får hålla tummarna.
Kajsa Hedling, tack för att du ville komma till Seniorradion.
Tack för att jag fick komma.
Nu så blir det här.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej!
Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission, memory fading with the metal ribbons that he wears? In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
Då så var det dags för gäst nummer tre, och han heter så mycket som Johan Bergmark. Välkommen.
Ja, men tack så mycket. Ja.
Det är ju halkiga tider. I morse var det jättehalt när jag gick hit. Och det är väldigt lätt att halka, även om man har broddar. Du är ju judoinstruktör.
Det stämmer.
Och kan konsten att falla.
Jajamän, ja. Det är vi riktigt bra på. Vi kan falla och vi kan resa oss upp. Det är det vi gör.
Vad är det vanligaste felet man gör när man faller?
När man faller? Jag skulle vilja säga att man överskattar sin egen förmåga.
Okej.
Okay. Och det här med förmåga, det är ju någonting som vi måste bygga upp och underhålla.
Mm.
Och den där kan vi ta ofta för given. Och vi tar den ofta för given för att vi har en självbild av att vi är starka,
mm,
snabba, smidiga.
En 40 år yngre.
Ja, jag kan gå till mig själv när jag har bråttom också. Att man tar en genväg, man läser inte kanske underlaget. Och så går det fort.
Mm.
Och särskilt om man blir äldre, som vi alla blir, så blir ju våra muskler svagare. Vi får sämre balans.
Mm.
Och vi får också långsammare muskler. Och det här gör att vi har svårare att parera när den här situationen inträffar.
Mm.
Just när vi, ja, när underlaget glider under sulorna helt enkelt. Mm. Eller sulorna glider på underlaget.
Ja. Ja, det går ju så överraskande fort, säger ju de som har råkat illa ut där.
Mm.
Och då tar man för sig med handlederna och så har man brutit en handled,
ja, till exempel. Och det kanske man bryter då till förmån för att rädda någonting annat.
Ja, huvudet kanske.
Ja, och det här är ju, det är inprogrammerat att vi vill skydda oss.
Mm.
Och vi skyddar oss med det vi har.
Mm.
Och det är våra händer ofta. Faller vi framåt så vill vi rädda ansiktet och då åker händerna automatiskt upp.
Just det.
Faller vi bakåt då åker händerna ner.
Mm.
Inom judon så skruvar vi på det där. Vi försöker använda hela kroppen. Vi försöker skapa en situationsmedvetenhet.
Mm.
Och så träna upp våran rörelseintelligens.
Hur då skruvar? Menar du vrida på kroppen?
Ja, när vi skruvar på det på ett sätt där vi försöker få... Jag tränar ju barn och vuxna. Och det vi gör i våran förening det är att skapa trygghet. Den här känslan av att man får lite panik när benen glider undan.
Mm.
I den rörelsen försöker vi skapa kontroll.
Mm.
Och det är rörelsekontroll det handlar om. Så genom att sänka våra knän kommer vi närmare underlaget. Vi får en bredare balanspunkt. Så när vi väl glider undan med ett ben eller en fot så försöker vi använda hela kroppen när vi landar.
Mm.
Så vi slår av med hela armen till exempel.
Okay.
När vi landar på ryggen. Eller på
och
sidan.
Inte bara med handleden. Eller
Nej, och just för att skona handleden.
Mm.
Så genom att det är energi när vi faller.
Mm.
Och det är ganska mycket energi. Det är en kraft som kommer. Det är kroppens vikt och så fart på det. Det är ren matematik. Där lägger vi ut armarna längs kroppen.
Mm.
Istället då för att ta emot med handen. Eller att det är kanske armbågen som går ner och så går ett nyckelben.
Mm.
Det är svårt i radio när man inte kan visa.
Ja, nej, precis.
Men vi kan prata kring det.
Lite mer på falltekniken. Men är det inte oerhört svårt att hindra den där impulsen och ta för sig med händerna?
Det är det jag menar med att skruva på. Ja. Vi skruvar på det där flera gånger.
Ja.
Och det är en mängdträning.
Ja.
Och den är väldigt rolig, den mängdträningen.
Okay.
Det tacksamma med att träna barn det är att de lär sig snabbt.
Ja.
Äldre upplever en aha-upplevelse. Okay. Just när den här impulsrörelsen som man har haft med sig länge.
Mm.
När man börjar känna en trygghet, att man tar kontroll på den känslan. Man faller inte handlöst utan man faller kontrollerat.
Okay.
Ja. Och det börjar egentligen med att vi jobbar mycket med situationskontroll.
Mm.
Och det gör vi steg för steg. Vad är det som händer? Vad behöver jag göra för att rädda mitt huvud? Om jag faller... benen glider framåt, eller fötterna glider framför mig och jag är på väg att falla bakåt.
Mm.
Verkligen komma ihop med kroppen då, genom att sänka sina knän, böja på knäna, titta, hakan går ner och titta på magen, då räddar jag huvudet och så går jag ner.
Ja. Och så rullar man från stjärten och ryggen.
Ja, precis. Och det kan man ju träna hemma, väldigt mjukt och kontrollerat.
Ja. Kanske ska ha någon madrass eller något.
Absolut, vi har ju mjuka mattor när vi tränar av en anledning.
Ja.
Men förmågan vi bygger, den är tillämpbar på de hårdaste underlagen. Mm. Och det är en oerhörd trygghet att ha med sig, oavsett vad man än gör.
Det är ju oerhört viktigt, alltså, därför att jag läste någonstans att om man är 75 och uppåt och bryter något, hamnar på sjukhus. Mm. De flesta kommer inte hem igen. Alltså det blir infektioner, följdsjukdomar, man kanske hamnar på något boende eller någonting i den stilen. Så att träna hemma. Men har ni som klubb några kurser för äldre människor som inte siktar på en judokarriär? Alltså, utan...
Det är aldrig för sent att träna judo.
Nej,
det är det första. Det är det första. Den myten måste vi slå hål på.
Ja,
Och det, den där lilla tröskeln som är var 4 centimeter i mattan hög, det är inte så högt.
Nej.
Nej. Gävle judoklubb har just nu inte en kurs, men vi har upptäckt att det finns ett intresse.
Mm.
Och det börjar ju så. Det börjar med ett behov och så får vi anpassa verksamhet för att möta det behovet.
Mm. Och därför... Men det finns klubbar som har det på andra håll i Sverige.
Ja, det gör ju det. Och det är ju så att Svenska judoförbundet har ju förstått att man sitter här på en kunskap som vi behöver få ut i samhället. Och det gör man då genom ett koncept som man har hållit på med i flera år med, som heter Judo for Balance, eller Judo för balans.
Mm.
Och det här konceptet är framtaget av läkare, arbetsterapeut, jag tror 3 sjukgymnaster, och så är det under ledning av professor Mikhail Tonkonogu i medicinsk vetenskap som sitter på högskolan i Dalarna. Så det ligger väldigt mycket evidens bakom rörelserna. Mm. Och det man då lär ut, det lär man ut genom föreningar som är anslutna till konceptet. Så var man än nu sitter i Gävleborg och kanske lyssna på det här, så kan man gå in på Svenska judoförbundets hemsida och söka då på de föreningar som finns.
Som har.
Ja, och har. Så det finns en egen sida där man kan läsa mer om det här.
Men kommer ni igång, tror du, i Gävle?
Ja, vi kommer komma igång med det här. Ja. Det är en startsträcka, för just nu har inte vi en instruktör som är på plats, men vi lär ut fallteknik.
Mm.
Och där tycker jag att man ska faktiskt ta sig ner och titta på våra träningar om man har möjlighet.
Vad håller ni till?
Våran dojo ligger just nu i Träffen i Sätra.
Ja.
Träffen Arena uppe i Sätra då, Sätra centrum.
Ja. Vad sa du, dojo?
Dojo, ja. Lokal där vi tränar judo.
Jaha, är det japanska eller något?
Jajamän. Jajamän. Det är ju en fristad där barn möter vuxna och tillsammans så ger vi oss ut på den här vägen. Judo betyder den mjuka vägen.
Jaha.
Så det är ganska naturligt att vi jobbar mycket med falltekniken.
Mm. Mm.
Och det är också en förutsättning för att kunna göra de här avancerade kasten som vi, ja, som vi lär ut.
Ja.
Du måste kunna falla innan vi kan lära ut hur man kastar.
Ja.
Ja.
Men låt säga att jag går ut här nu och sen så halkar jag bakåt så att den är klacken utan brodd.
Mm.
Då ska jag rulla ihop mig, säger du.
Ja, jag vill först uppmana att försöka vara situationsmedveten.
Mm. Vad ligger i det begreppet?
Ja, vi måste vara medveten om den här, vad är det jag ger mig in på här? Vad är det jag har framför mig? Jo, jag har den här vägen jag ska ta mig fram. Försök läsa den vägen. Hur ser jag till att gå den vägen med bästa möjliga balans?
Okay.
Redan där så är det förebyggande.
Mm.
Det som händer när vi börjar tappa balansen, det är att vi får lite panik. Kroppen reagerar per automatik.
Mm.
Om vi kan, försök att sänka på knäna. Mm. Böj på knäna.
Så låg tyngdpunkt.
Liksom. Ja, precis. Och när vi böjer på knäna, vi har alla dansat, eller vi som är lite halvbra på att dansa har försökt att dansa. Mm. Det går lättare när man böjer på knäna.
Mm.
Och det kan man ha med sig. För redan där har vi sänkt avståndet till underlaget.
Mm.
Och när vi då glider som vi gör, försök få ner hakan då mot bröstkorgen. Så vi skyddar den här rörelsen som annars går, så vi inte spänner oss som en rak fura som faller.
Mm.
Utan tänk att jag brukar säga till barnen att vi ska vara mer som en köttbulle.
Mm.
Titta på magen, håll ihop och så fall.
Mm.
Och kan man få upp någonting som just, som jag kan dämpa fallet då. Mm. så är det ännu bättre. Och då är att lägga ut armarna helt enkelt längs mina sidor.
Okay. Ja. Mm. Om man faller framlänges då? Det är väl inte lika vanligt kanske?
Nej, det är lite alltså principen är den samma. Det är fortfarande mjuka knän, böj på knäna, sänker avstånd. Och att vi då kanske får ner våra knän först innan vi går rakt på huvudet framåt. Och här har vi då möjlighet att få upp hela underarmen som skydd. Då menar jag från händerna hela vägen ner till armbågarna som vi verkligen tar emot oss med.
Och, det här... och inte bara ha raka armar och handlederna eller handflatorna i backen. Eller?
Nej, och försök lyckas vi få fram knäna först så knäna tar emot. Ja. Och så kommer kroppen vidare. Mm. Och den bilden, målar vi upp den bilden. Redan där så är vi ju då medvetna om någonting som kan inträffa. Mm. Behöver inte vara begränsande. Men vi har höjt vår medvetandegrad. Bara tänka, jag kan falla här. Mm. Ja, men redan där så har du förebyggt. Ja.
Men att träna hemma, säger du, om man tar en mjuk madrass, ganska tjock kanske i början.
Det är ju så här att allra bästa träning när vi lär ut, det gör ju vi i en judoförening. Det ska jag först säga.
Okay. Ja. Ja, det förstås.
Ja. Men att träna hemma måste vi alla göra för att underhålla kroppen. Mm. Äldre som ung. Mm. Och jag tänker mig så här, jag har en pappa, han är över 70 år. Han tränar hemma. Han jobbar med balans genom att hålla sin hand på en stol. Känna, vad har jag min balanspunkt någonstans? Därifrån kan man börja kanske försöka böja sig genom att hålla i stolen, böja på knäna. Hur långt ner är jag bekväm att gå? Mm. Får göra de här benböjen, får man upp lite puls också. Mm. Om man börjar känna sig varm och så, då kan man gå till sig själv. Vad är det normalt jag sätter mig ner någonstans? Så det kanske är i soffan eller på en stol. Är jag bekväm att sänka den där soffan lite längre ner, lägga en madrass och verkligen sätta mig på huk där. Mm. Så att jag har väldigt litet avstånd och verkligen se till, nu vill jag understryka, se till nu att man har den mjuka madrassen bakom. Mm. Och bara har man kanske en decimeter från rumpan ner till madrassen. Prova det här då, håll ihop, titta på sin egen mage och rulla bakåt.
Mm. Man kanske ska vara två.
Ja, det tror jag. Om inte annat så blir det så mycket roligare.
Ja, precis. Ja. Ja, men det var värdefulla tips, Johan Bergmark från judoföreningen, eller judoklubben.
Ja, Gävle judoklubb.
Ja. Glöm inte att träna på det där med att sänka tyngdpunkten.
Ja, det är det budskapet. Ja. Och det ska inte vara begränsande, men vi ska vara medvetna om att det är halt underlag. Och vi ska försöka ta kontroll på den situationen. Mm. Sen har man ju en lyx när man är äldre. Man kompenserar det man tappar kanske i styrka och balans och så kompenserar man med erfarenhet och då ska vi vara klok.
Just det.
Och då behöver vi inte stressa dit vi ska heller. För då tror jag att vi förebygger mycket.
Ja. Mm. Det får bli slutord. Tack. Nu ska vi vitsa till och lyssna på en låt som heter Free Falling med Tom Petty.
Så lämpligt.
Ja. Tack Johan. Tack. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Free falling.
vampires walking through the valley. Move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys were standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. I'm
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ända sedan jag hörde Badia i första gången live har jag funderat över vart kommer bluesen att ta vägen när Buddy inte finns med oss längre. Det finns ju många duktiga gitarrister, men jag tycker att flera av dem är alldeles för introverta i sitt spelsätt och ser publiken som underordnad. Men det är min åsikt, så där får man ta som man vill. Jag kommer i alla fall att höra en spännande gitarrist uppe i Hell 2019. Han heter Westy Jackson, kommer från Macomb i Mississippi och har numera uppnått den aktningsvärda åldern av 64 år. Han har en helt annan bakgrund än exempelvis Robert Johnson, Bibi Brownsy, Bo Diddley, Buddy Guy och andra äldre blueslegendarer. Westeyes farfar Samuel Jackson lärde honom att spela gitarr och kusinen pastor Charlie Jackson var det första Westeye hörde spela elektrisk gitarr. Men sin utbildning har han fått vid universitetet i Jackson, något som var helt uteslutet för de äldre generationerna. Westeye har gjort flera egna plattor, men också varit sideman åt artister som Denise LaSalle och Johnny Taylor. Han var med på de inspelningar Cassandra Wilson gjorde i den gamla järnvägsstationen i Clarksdale vid 2000-talets början. Och han är en av Bobby Rushs inspiratörer och samarbetspartner i fråga om modern ljud och inspelningsteknik. Jag tycker hans gitarrspel är spännande, oavsett om han spelar akustiskt eller elförstärkt. Och hans låtteman, de skiljer sig markant från The Howlin' Wolf och de andra i hans generation sjöng om. Vi hör hans egen komposition My Computer Turned On Me.
I turned on my computer. My computer turned on me. I turned on my computer. My computer turned on me. I got these virtual blues messing with this digital technology. Yes, I do. I went online, y'all, to surf the web. Said I went online to surf the web. Well, my modem's so slow, I'm surfing just like a snail. I did me a download, saved it to my hard drive. Said I did me a download, saved it to my hard drive. But when I opened it up, a virus ate up all of my files. Said I turned on my computer. My computer turned on me. I turned on my computer. My computer turned on me. I got this virtual blues messing with this digital technology. My floppy disk don't work. My hard drive too small. My DVD won't play. My mouse needs a new ball. Turned on my computer. My computer turned on me. I got this virtual blues messing with this digital technology. So low. Digital technology. My windows, they won't close. My apples got a worm. My printer won't print. And my CD, I won't burn. Turned on my computer. My computer turned on me. I got this virtual blues messing with this digital technology. So I call up a technician, y'all, see what he could do. Said I called up a technician, y'all, see what he could do. He said I can fix this thing, but $65 an hour gonna cost you. Oh no, I turned on my computer. My computer
have turned on me. I turned on my computer. My computer turned on me. I got these virtual blues messing with this digital technology. I got these virtual blues messing with this digital technology. Well, I turned on my computer and my computer turned on me.
Vid samma festival upptäckte jag också Kyla Brocks, dotter till Victor Brocks som under många år ledde The Victor Brocks Blues Train, där Kyla debuterade som vokalist redan som 12-åring. Vid tiden för framträdande vid Blues in Hell hade hon etablerat sig som Queen of British Blues. Och jag vill tro att hon på samma sätt som Vesta Jackson kommer att finnas med bland de kommande årens ledande bluesartister. Jag har ju spelat henne tidigare i mina program, så vi släpper loss henne direkt i Lovin' Your Love, komponerad av henne själv och hennes man, gitarristen och basisten Danny Bloomley.
saw the danger the day we met her. No passing stranger who could forget her. Their glance was fleeting, but told a story. And that chance meeting mend heartaches for me. Natalie, Natalie, you are young, you are free, you don't let him, and it could never be. He is all I live for. Please send him back to me. I understand him, I know his feelings. He's only human, he thinks he loves you. I try to hate you and wish you bad things. Oh God, forgive me and love a sad things. Natalie,
så det förslår. Shirley Bassey i låten Natalie. Det är dags för veckans åsiktsmaskiner att ta plats i studion. Välkommen Kerstin Weivert.
Tack för det.
Du har en bakgrund som vadå egentligen?
Jag jobbar inom Gävle kommun, mestadels med äldre och funktionsrättsfrågor.
Mm. Okej. Okay. Kenneth Lutti, gammal murvel.
Ja, just det.
Ledarskribent på Arbetarbladet i många år.
Exakt.
Ibland frågar jag mig, hur hittar man ämnen att skriva en ledare?
Ja, det är svårt. Mm. Man får lyssna på kvart i fem veckor.
Ja, okay. Per Piscator, välkommen du också.
Tackar.
Bakgrund i näringslivet.
Ja, kan man säga.
Ja. På sistone har det diskuterats det här med kaffe på jobbet. Alltså en del företag bjuder på kaffet. Andra tar betalt. Eller man får betala. Andra gör löneavdrag oavsett om man dricker kaffe eller inte. Är det rätt eller fel? Eller är det dum snålt bara?
Snålt.
Det är snålt. Ja.
Hur var det i kommunen?
Du har ju jobbat på ett kaffeföretag, kan man säga.
Ja, alltså det finns ju säkert massor med undersökningar som visar hur det är produktivt att ha kaffet som ett avbrott. Att ha ett kaffe som ett sätt att man samlas. Mm. Och jag vet på vissa jobb där man till exempel, där det händer saker på natten, där man gör körningar, datakörningar, vad det nu är. Att komma samman på morgonen, allihopa stämma av innan man liksom morgonkaffe, innan man går åt olika håll. Det är väldigt, så att ge sig på kaffe, det är kontraproduktivt och dumsnålt.
Men man kan ju dricka kaffe och ändå betala för det.
Ja, men om man nu ska,
det kanske inte man gör då.
Om man nu ska skruva på kostnaderna, så tror jag det finns andra som är betydligt bättre att skruva på. Alltså det här kan ju faktiskt slå tillbaka. Mm. Skapa dålig stämning, framför allt om man kanske differentierar inom en organisation. Vissa får, andra får inte. Illa.
Så tjänstemän får gratis kaffe, arbetare får betala.
Det låter som det gamla världen, tycker jag.
Alltså, Kenneth, har du fått bjuden på kaffe?
När jag slutade var kaffet gratis, men under en period så var någon ny direktör som fick för sig att han skulle spara lite pengar, så kostade varje kopp 1 krona. Men det togs tillbaka efter ett tag, så att de här kaffestunderna 3 på eftermiddagen, de var ju heliga. Och det varade en kvart ungefär, så att det var inte ett särskilt stort avbrott. Fredagarna var det bullar som tidningen bjöd på.
Men Kenneth, i ert jobb var det väl också viktigt på eftermiddagen att komma samman och stämma av?
Jo då, det var det. Alltså, hela redaktionen samlades kring kaffebordet och tre tiden. Så att jag tycker att det är ju en liten kostnad för arbetsgivaren, så att jag förstår inte riktigt varför man ska ta betalt. Dumsnålt.
Jag tittade på TV här i Renés brygga, och då var Jan Eliasson med. Och han sa då som gällde, det var ju en dörröppnare. Alltså när man skulle börja ta upp svåra saker, att man då kunde servera den där koppen kaffe. Så det är ju också en viktig del, tycker jag. Tycker jag var lite sunt.
Talmannen fikade ju med sina partiledare inför regeringsbildningen. Men det var kaffe och kaka.
Det var kaka, så vet jag förstår.
Men sen är ju en annan fråga. Jag menar, om du går ut på ett fik idag så kanske du betalar 40 kronor för en kopp kaffe. Alltså det är ju liksom, det är ju inte de summorna som det kostar att servera en kopp kaffe på jobbet.
För 45 kronor så tjänar man säkert 44.
Ja, precis. Precis. Så frågan är vad man räknar kostnaderna på.
Ska man ta betalt, som tidningen gjorde ett tag, då, 1 krona per kopp, då blir det ju en massa administrativt krav.
Ja,
vem ska hålla reda på det där?
Det var ju bara dumt, helt enkelt. Så att,
Och då är frågan, vad ska man ta betalt för? Ja. Är det råkaffet eller är det att tillaga det också? För det är säkert på att det gör man väl internt. Det ställs kaffepaket och så fixar man det.
Sen beror det på hur dyra de här kaffemaskinerna är som man har på arbetsplatserna. Det är nog där det slukar pengar. Det är inte själva kaffet som kostar.
Ja, de hyr man väl eller lysar.
Jo, det gör man.
Ingen vidare kaffe i de där automaterna i och för sig.
Nej, det kanske inte är det.
Oj.
Jaha, en sann. Spökrösten kom in där. Ja, men vi ska hålla oss kvar vid, kaffe. Det är det väl kanske inte, men 364 personer var inbjudna till Ulf Kristerssons 60-årskalas. Och ungefär 250 kom. Skattebetalarna stod för kostnaden, eller var det rimligt eller inte? Det har varit stor debatt om detta. Per skakar på huvudet.
Nej, jag förstår inte varför jag ska vara med och betala. Nej, jag förstår inte alls.
Skulle det vara så då, när man fyller jämnt här i Gävle kommun, så skickar man in räkningen till kommunen då? Så att nu har jag haft ett kalas. Ja, men det är ju liksom lite samma sak.
Vad säger Kenneth?
Ja, det var väldigt feltajmat utav liksom han. Nu har han gjort ännu en blunder när han har hälsat Macron välkommen på svengelska. Så att han har nog inte sitt sinne för rytm direkt, stackaren. Men det är klart, ja, det ingick... var det ju bara cider och bullar tydligen på det där kalaset. Det var inte så mycket att stå i, så att... Men frågan är ju som Per säger, ska skattebetalaren betala hans kalas? Det känns ju konstigt.
Det sänder ju ut fel signaler, tycker jag, ut till den lilla människan som alla nu måste dra åt svångremmen på olika sätt.
Ja, och stackars pensionärer.
Ja!
Alltså, vi blir ju jätteupprörda. Det är ingen som bjuder oss på fest.
Nej.
Fast jag blev bjuden på torsdag så jag fyller år.
Ja, sådär, ja. Ja, men vi bjuder på kaffe till alla.
Ja, just det.
Nu kom repliken, stackars pensionärer.
Ja, precis. Gamla vanliga.
Men från regeringskansliet så säger man ju att det här ingår i hans, eller ingick i hans statsminister någon roll.
Ja,
det var inte egenskap av privatperson som han bjöd in.
Då ska han ha väl någon slags öppet hus då, de som vill gå dit och gratta honom.
Mm.
Men han fyller ju inte år som statsminister, han fyller år som person. Mm.
Det är Ulf som fyller 60.
Ja, det är det ju faktiskt.
Ja, det här var väldigt feltajmat.
Ja.
Det var 360 drygt inbjudna, 250 kom. Jag tror det beror på att det var så som tockade ner.
Jag skulle gärna vilja veta vilka som inte kom. Alltså, det vore intressant. Ja. Jag tittar på den där listan, vilka som är inbjudna. Det var ju både kreti och pleti, så att säga.
Det kanske var de som inte kom som ändå kände det här känns inte riktigt okej.
Okay. Kan jag tänka mig.
Det kan det vara. Markering kan det ju vara. Mm. Ja.
Jonas Gardell kom.
Alltså, han ställer upp på var som helst.
Men han har ju varit inbjuden till Ulf Kristersson enskilt för att prata.
Bra att veta.
Ja. E-Type var väl där, förstår jag också. De är ju goda vänner.
Ja.
Nej, men jag tycker det känns konstigt. Förstå vad mycket kalas det skulle vara hela riksdagen när alla fyller år. Nej, men liksom...
Stefan Löfven bjöd på tårta och kaffe på skattebetalarnas bekostnad.
Det var ju lite tveksamt det i och för sig. Men...
Det var ju 5 år sedan eller sånt där.
Men det är klart att statsministern måste väl ha vissa privilegier. Det tror man kan vara överens om. Men det här var så feltajmat. Alltså. Det fattigaste månaden för alla människor. Och dagen före löne var det visst också. Dessutom när alla liksom sög på ramarna, då ställde han till med kalas. Menar, han borde ha rätt. Några slags rådgivare som... Och den här framträdandet han gör nu inför Macrons besök. Alltså, man måste ha skämskudden. Jag såg det där i morse. Man kan inte titta på det där helt enkelt. Alltså, att han verkar omgiven av dåliga rådgivare. Jag erbjuder mina tjänster för att tala om för honom vad som är rätt och riktigt.
Det är som man säger om Gustav den andre Adolf.
Ja.
Han var också där. Med tiden tämligen fet och omgiven av dåliga rådgivare.
Ja, precis.
Ja, lite förvånande var när jag läste en text av Åsa Linderborg, den S-märkta kommunisten, att hon försvarade det. Det är klart att statsministern ska få och så vidare.
Jo, men det kanske var för att en annan statsminister hade också fått.
Så kan det ju vara,
Så kan det vara. Det vet man inte.
Ja.
Vi lämnar Ulf Kristersson och... vi tar upp det här med att Gävle kommun äntligen, får man säga, som Gert Fylking brukar säga, inrätta ett besökscenter för Johill. I gamla fängelset ska det vara. Eller en omsägning på gång där. Kommunen har ju varit ganska njugg, får man säga, när det gäller just uppmärksamheten kring Johill.
Man kan fråga sig varför. Ja, men rent av är så att syndikalisterna ska hållas kort.
Kanske det.
Alltså, varför? Alltså, han är ju världsberömd, åtminstone i Sverige.
Ja.
Så att inte kommunen ta hand om honom eller ta hans minne, det tycker jag är jättekonstigt faktiskt. Mm. Det var en avoghet på från S-ledningen eller sossarna i stan mot det där. Och det har jag svårt att förstå. Men det är väl bra att de ändrar sig.
Men han var ju syndikalist.
Ja, ja, jag menar det. Att,
Men han är ju känd i världen.
Ja.
Faktiskt, när jag bodde i Gamla Gävle, och det var ju till för 4 år sedan, sådär. Så det är många gånger som man har stött på vilsna turister som har frågat efter Joe Hillgården. Mm. Amerikaner många gånger som känner någonting mycket mer än vad jag känner till. Mm. Då har man fått peka på litet hus och kommer de dit så är det stängt.
Som ofta är stängt, ja.
Ja, det visst.
Ja, det drivs ju helt ideellt. Det där, så
precis. Mm. Men det kanske är en del av kulturkriget.
Ja,
smart. Utan tänk, nu har vi Agnes.
Ja.
Och då kan man ju passa på att lyfta fram någon annan som kanske något parti kan tycka är mer lokalt då, eftersom man är ute efter lokala företeelser. Det är sådana man ska lyfta fram bara. Ja.
Har det någonsin sagt någonting från kommunens sida varför man har varit så snål?
Nej. Det har inte kommit fram någonting.
Får man
det gör ju en lite misstänksam.
Ja, då får man bara gissa. Alltså.
Men det hade väl varit något om man hade döpt kulturhuset till Joe Hill?
Nej, det tror jag inte hade gått så
nej,
bra.
Det tror inte
jag. Nej, det tror jag inte.
Ja, vi får se. Måste ju locka hit turister. Det är ju en del i det här också. Alltså ja,
det lilla vi har.
Ja, och visa upp det.
Ja. Jag har inte mycket att erbjuda.
Nej.
Ja.
Mm.
Nej, och inte kan man åka till Limen heller. Nej. Så fick ju det.
Ja, precis.
Nej, men de håller på nu och bygger. Det är 3 celler eller väl i gamla fängelset som ska bli.
Ja.
Mm.
Ja, det är en pärla, gamla fängelset.
Mm. Mm.
Hörrni, Socialdemokraterna har konstaterat att flickor lyckas ju bättre i skolan än pojkar. Det är ju sedan gammalt, det vet vi.
Mm.
Och på en presskonferens så sa man att vi har skapat en skola för tjejer. En tjejskola. Nu måste alla krafter inriktas på pojkarna. Är det rätt analys eller vad tror ni?
Oj, vad svårt.
Ja, vad säger du?
Ja, nej men, alltså,
det ska vara svårt att vara i panelen.
Jag tänker, för det första så sitter man ju här och kanske inte, det var rätt så länge sedan man gick i skolan. Så att man vet, jag vet inte riktigt hur det ser ut idag. Så det är det ena. Men sen kan man ju också tänka, vad gör vi då för att uppfostra? Jag menar, föräldraansvaret kan man ju också fundera på. Hur man liksom tar hand om pojkar respektive flickor. Och att den delen. Så att jag har svårt att liksom säga om vi har en tjejskola. Liksom. Mm. Men jag vet ju att det har varit diskussioner förut om att man också skulle gå tillbaka. Någon som tyckte att man skulle alltså gå tillbaka och ha killarna för sig.
Ja, tjejklasser och pojklasser.
Ja, alltså det har ju varit liksom gått fram och tillbaka.
Mm, mm. Vad säger Kenneth?
Ja, alltså tjejerna är väl mer intresserade, eller tjejerna, jag menar, det är ett vitt begrepp det där, men jag är väl mer intresserad av studier än vad grabbarna är. Mm. Kommer ihåg min egen avlägsna skoltid då, när man var 14, 13, 14, 15, då var man bara intresserad av tjejer. Mm. Men tjejerna var inte intresserade av grabbarna.
Nej.
De pluggade istället.
Ja, då skulle det vara 17, 18.
Jag tror inte att det är så stor skillnad idag.
Det blev ett ganska stort glapp däremellan.
Ja, alltså, och jag noterar när jag är på Akademiska då är ju de flesta läkarna jag träffar är ju unga tjejer eller i 30-årsåldern. Mm. Så här. Och då har jag frågat dem det här, hur är det nu på läkarutbildningen? Ja, då är det 60% tjejer.
Mm. Mm.
Så att det över hela akademiska världen är ja. Det, alltså, det är flickorna som dominerar.
Mm.
Så där kan man ju fråga, ja, skolan gör något fel. Men
det har ju varit, det har ju varit betoning på flickorna. Man ska inte kalla det för feministisk politik, men det har ju varit lite som man har velat hjälpa till, så att säga. De måste bli duktigare, de måste kunna ta plats. Och det har faktiskt i vissa åldrar i skolan, har jag sett på mina då, och det är rätt länge sedan som de gick där, så behöver ju killarna mera särskilt stöd än vad flickorna behöver. Flickorna är inte så splittrande. Nej. Killarna är mera splittrade. Det är mycket hockey. Det är mycket, det är mycket, man umgås i gäng på ett annat sätt än vad flickorna gör. Mm. Ett annat innehåll i umgänget mellan pojkar och flickor.
Men ska man släppa flickorna, lämna dem åt sitt öde, höll jag på att säga, för att hårda det hela och rikta alla krafter på pojkarna? Är det rätt väg att gå?
Nej, det ska ju vara lika krafter, men det är väl läkarvetenskapen och Hansen med hjärnan har väl konstaterat att det går i olika takt.
Mm. Ja, vi har ju levt i ett manssamhälle nu i flera tusen år.
Ja, jag vet.
Det kanske på tiden att ändras lite grann. Men det är klart att man måste göra någonting åt pojkarna. De kommer ju knappt in på gymnasiet längre.
Nej,
det är ju förfärligt. Alltså. Mm.
Jag såg en uppgift som är ganska förfärlig. Alltså mer än var tredje kille mellan 18 och 30 beskriver sitt liv som meningslöst.
Ja,
meningslöst alltså. Mm. Och i den åldersgruppen är självmord den vanligaste
dödsorsaken. Ja, vad menar du?
Och då kan man se det på tjejerna då, som är så duktiga, om jag uttrycker mig så. Så att de går in i väggen och mår dåligt för det. För att de då liksom bara är jätterädda att de inte ska få rätt poäng på sina tentor och liknande. Så det blir ju knas. Mm.
Och kan drabbas mycket senare av duktig flicka-syndromet.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Det händer.
Ja.
Men det kanske behöver lite mer flexibel. Mm. Eftersom man utvecklas i olika takt så kanske skolan måste inse det också.
Flickor är ju tidigare i skallen än gossarna är.
Ja,
de är helt enkelt smartare. Jag tror att det är så enkelt.
Det är kanske så det
är. Men hela skolan är ju i kris. Så att det, om statsmästningen ville satsa lite mer på skolan, då skulle man kunna lyfta grabbarna med skolassistenter och sånt där, som sitter med dem där. Så var det när mina barn gick i grundskolan och mellanstadiet, och det fanns ju sådana krafter, men det finns ju inte längre.
Det är borta.
Nej. Och det, då satt de i korridoren, de här, det var ju bara grabbar nästan som satt där med assistenterna och hade extra undervisning, och det lönar sig, antar jag. Men nu så är det alltid där, det är bortskalat, bortsparat.
Kuratorer och elevassistenter, det finns inte kvar.
Nej, det finns inte. Det finns inga skolpsykologer ens.
Särskola? Ja. Nej, men heter det särundervisning eller särskilda?
Ja, det fungerar i alla fall. Ja. I mitt minne av det där. Ja.
Det fanns särskilda lärare.
Ja. Ja.
Resurser.
Speciallärare.
Just det.
Speciallärare tror jag.
Ja, det gjorde det.
Ja, vi får se vad vi är på väg. Ska vi kasta oss halsbrytande över nästa ämne? Ett vilt förslag såg jag i veckan här. Varför inte göra Dragon Gate till ett Jussi Björling-museum?
Åh, ännu en idiot.
Varför just Jussi Björling?
En idiot.
Jo, därför att man har lagt ner Jussi Björling-museet i Borlänge.
Ja, så, jaha.
Men herregud,
Avdelningen vilda förslag.
Det har jag missat.
Den där byggnaden står där bara. Jag åker förbi den ganska ofta. Det är mörkt och stängt. Och jag vet inte riktigt vad som ska hända.
Det är sorgligt.
Uh-huh. Det är ju ett eventföretag som äger den nu sedan ett par tre år.
Men det är otroligt resurslösfri. Låter det bara stå mörkt.
Mm.
Någonting kunde de väl göra. Det ligger ju bra till i och för sig. Men
vi ska hinna med ett ämne till som är väl så komplicerat. Östgöta-korrespondenten la ner sin kultursida och saknar kulturredaktör. Hälsingetidningarna har ingen kulturredaktör och inga kultursidor. Dalademokraten har lagt ner sin också. Vad är det här en trend? Alltså? Vad beror det här på?
Ointresse från tidningsägarna.
Ja.
Och det i Norrköping är ju förfärligt.
Ja, Norrköping är ju ett,
det är ju
ett exempel.
Stor, välrenomerad tidning som gör sådana här.
Nej, men du tänker på Linköping, Östgötakorre.
Alltså, ja, förlåt. Ja, Linköping, ja.
För Norrköpings kulturpolitik
har andra kulturproblem. Men det är klart att Ja, snart är det nog andra tidningar som lägger ner också. Mm. Det är nog en trend med småtidningar, de har väl inte råd längre. Här i Gävle har vi ju två kulturredaktörer. Mm. Förut var det ju två på kulturredaktioner, har jag just rätt.
Ja.
Så att det är klart att ska man spara pengar.
Man har ju skurit ner här också. Ja, man, totalt sett.
Det enda man inte skär ner på, det är ju sportredaktionerna.
Mm.
Det är ju liksom också en signal. Vad som är viktigt och inte viktigt.
Men, ja. Är det vindlarna som blåser som man är känslig för? Nu är jag tillbaka i kulturkriget. Att därmed kultur politiskt sett så skär man in på det. Man är ointresserad. Och det kanske återspeglas på något sätt i det, hur man prioriterar inom pressen.
Mm.
Jag vet inte, men jag skulle inte bli förvånad om det är så. Jag menar, typ Norrköping.
Mm.
Det kan ju drabba vem som helst. Mm. Det skulle kunna drabba oss på regional nivå.
Ja, det håller väl på kanske.
Ja, precis.
Jag vet inte.
Tidningsledningarna menar ju att allmän reporter kan bevaka kulturen lika väl som en speciell kulturredaktör.
Allmän reporterna kan bevaka Brynäs också, kan man säga.
Ja, det skulle
bli jäkla liv alltså.
Det
så att det är klart att, kulturredaktionerna har väl alltid setts med visst överseende på något vis. Men man förstår inte vad det kan betyda för tidningarna att ha en bra kulturbevakning. Ja, det är ju faktiskt
nu mäter man ju allting på nätet. Man ser ju att det är väldigt få som klickar upp kulturartiklar.
Men man kan inte bestämma av antalet klick, tycker jag.
Vi ska så småningom hoppas jag få hit båda chefredaktörerna för Gävle tidningarna för att prata om just detta.
Mm.
Eller kulturredaktörerna.
Mm. Mm.
Men det får bli en senare fråga. Ja. Du har någonting att säga som slutord, Per.
Ja, det finns en bredare fråga här också, och det är vad kulturen betyder för lokala näringslivet. Och det har faktiskt gjorts en hel del studier som visar att kultur är viktigt för näringslivs sätt att vara intresserad av en ort, att etablera sig, att växa. Och den synen är det ingen som pratar om.
Nej.
Det är liksom helt borta.
Mm.
Det pågår det här, det kulturkriget igen.
Mm.
Som faktiskt är lite sorgligt att känna av och märka. Jag tycker Länsmuseet här har gjort en väldigt bra grej när de har börjat skriva artiklar om vad som finns på museet och det smart som bara den.
Ja, de här föreläsningarna de erbjuder nu med på dagtid och tidig kvällstid, de är otroligt bra. Alltså.
Mm, bra,
och det är fullsatt varenda gång.
Klockan tickar för fullt.
Ja.
Vi måste säga farväl för denna gång.
Ja.
Vi gör det tillsammans med John Barris. Help me make it through the night.
Tack. Take that ribbon from my hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon your skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand.
Ja, men då har vi Sven-Erik Lundberg på plats för att berätta lite om vad som händer i veckan som kommer.
Ja, det är en hel del och jag vet inte hur mycket jag hinner med, men det är mycket musik, jazz, klassisk musik och bluesfestival också. Sen blir det ju fars ute i Bomhus här på lördag. Och sen har vi ju en hel del på vår egen kanal också. Vi har ju repris på den här sändningen i eftermiddag klockan 16. Vi har en bluesrepris från 2019 imorgon. Countrytimmen på torsdag klockan 15. På fredag bjuder Timo på Nostalgitoppen i en repris från 2021. Och sen blir det nattrock klockan 10 till klockan 2. På lördag är vår nya sändningsorganisation igång, Radio Röd, som har en timme då 12-13. Det är våra nya vänner här. Radio GSK, Finska klubben, har ju sitt också på lördag. Och det blir nattrock. Och sen på söndag är det från stenkaka till singel. En timme 30-60-tals musik. Och det är väl ungefär vad vi hinner med idag.
Ja, mycket nog tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Vi ska passa på att tacka för oss. Tacka för oss för denna gång. Ha en riktigt bra vecka. Timo Heino och jag, Mats Lombard, säger tack och hej. Och vi slutar med Art Blakey and the Jazz Messenger.